När Gud utgjuter sin nåd över sin församling och vi får se nåden flöda i form av nådens gåva, då kan man tycka det att ja, nu blir ju församlingen oövervinnelig. Nu har djävulen ingen chans. Därför att nu flödar ju nåden. Och mörkret har ju ingen makt över ljuset, det vet vi ju. Så har det väl blivit karismatisk väckelse, så måste det ju bli rulle på det hela. Och sen så, ja, snipp, snapp, snut, så var sagan slut och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Den som är något beläst i kyrkohistoria vet att så är det inte. Utan samfunden står ju som gigantiska monument över gångna karismatiska väckelser. Och ofta så kämpar vi ju med svårigheterna att på nytt introducera de gåvor som en gång gjorde att de skilda samfunden kom till. Så har vi aldrig gjort i det här samfundet, säger många som inte har varit med sedan det började. Man kan bli historielös på mer än ett sätt. Därför måste vi räkna med att när Gud låter nåden flöda så blir djävulen aktiv. Det är han förvisso annars också. Men då blir vi föremål på ett särskilt sätt för hans uppmärksamhet. Det måste vi utgå ifrån. Och det förekommer mycket undervisning idag om att djävulen kommer med sina förkylningar och bilolyckor och cancertumörer och vad det är mera. Och att djävulen blir så vred. Och det tror jag inte att det är så det går till. Därför att den teologin förutsätter att djävulen skulle ha makt. En makt skild från Guds makt. Och det kan inte vara rätt, därför att Gud har all makt. Och det betyder att säger Gud nej, så kan inte djävulen göra någonting. Men ändå är djävulen aktiv. Och han är naturligtvis aktiv inom det område där han har full handlingsfrihet. Nämligen när det gäller att fresta oss. Att locka oss till att göra synd. Och när vi så att säga blir delaktiga av Guds natur, som det står i andra Petrusbrevets första kapitel, så blir vi naturligtvis extra känsliga för den gamla vanliga frestelsen att bli som Gud. Och den brukar räcka. Den har räckt alla gånger hittills. Jag är rädd för att den kommer att räcka alla gånger tills det hela är över. Den är oslagbar, denna fantastiska frestelse. Därför så ska vi se hur det ser ut i Matteus fjärde kapitel. När Jesus har blivit döpt i Jordan, och som det står i Lukas fjärde kapitel, han kommer full av helig ande. Då står det så här i Matteus 4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. De av er som har en bibel med parallellhänvisningar kan ju se att de här citaten ifrån skriften som Jesus anför, de kommer alla från femte Mosebok. Och de ingår i den slutsummering av ökenvandringen som Mose gör när ökenvandringen lider mot sitt slut. Och Mose talar med folket om de frestelser som folket hade fallit för i öknen. Nu återupprepar Jesus folkets liv. Folket var 40 år i öknen, Jesus är 40 dagar i öknen. Folket sattes på prov av djävulen, Jesus sattes på prov av djävulen. Folket klarade inte frestelserna, Jesus klarade frestelserna. Och han klarade dem genom att just hänvisa till de ord som Mose talar när han summerar ökenvandringen. Vad är det för frestelser? Ja, det är tre frestelser. Och vi kan säga att alla tre handlar om att missbruka nådegåvor. Och det är något mycket allvarligt. Du ska icke missbruka Herrens, din Guds namn. Med gåvan följer ju något av Guds auktoritet. Något av Guds namn läggs över ditt liv. Om du vid tillfälle läser i fjärde Mosebok 22 där den aronitiska välsignelsen står, så står det efter välsignelsens formulering, så står det så här: så ska Levis söner lägga mitt namn på Israels folk. När Gud välsignar oss så lägger han alltså sitt namn på oss. Och det betyder att vi får en ny auktoritet. Men det betyder ju också att om vi inte står under hans namns auktoritet, så blir vår auktoritet inte ett bruk utan ett missbruk. Människan ska leva av vart ord som utgår ur Guds mun. Och den här frestelsen, den är ju exempellös, just därför att det är den grundläggande frestelsen. Ni ska bli som Gud. Den första handlar om att använda gåvorna för egna syften. Och det kan ju tyckas ganska handlöst när man har fastat i 40 dagar och 40 nätter att bryta fastan med ett litet rundstycke eller något. Man kan ju inte äta så värst mycket efter en så pass lång fasta. Så det hade ju säkert inte blivit någon filet mignon eller någonting sånt här ute i öknen. Utan kanske bara något litet knäckebröd eller något. Något litet, litet, litet. Men det är en farlig väg att börja på. Det är en farlig väg. Tänk vad många i veckeshistorien som fått kraftgärningarnas gåva och inte kunnat låta bli att också börja bygga på något eget. Man börjar så sakta. Men vad det accelererar när man väl har börjat. Farligt, mycket farligt. Den andra frestelsen. Djävulen för Jesus med sig upp på tempelmuren. Och var och en som har stått vid västra muren vet ju att det är ett bra skutt ner. Och på den tiden stod ju inte judarna nedanför muren och bad. Men i alla fall. Utan de stod ju där uppe. Men nog behövs det lite änglar om man ska klara det där skuttet. Om man inte är tränad fallskärmshoppare. Meningslösa underverk för att imponera på människor. Det har vi också sett mycket av. Skrytmirakel. Åh, vilken frestelse. Skrytmirakler. Missbruk. Av Guds gåg. Den tredje frestelsen. Den handlar om att inte vara villig att gå korsets väg. Utan att hellre välja att gå maktens väg. Att bygga upp något stort och mäktigt istället för att utblotta sig själv. Att slippa lidandet och ändå utöva miraklerna. Att slippa Kristi kors och ändå utöva korsets kraft. Det intressanta med den frestelsen, det är ju att djävulen säger att om du faller ner och tillber mig. Och tänk vad lätt det är när vi ska kringgå korsets kraft. Att djävulen kommer i centrum för det vi sysslar med istället för att Gud gör det. Det här är tidlösa frestelser. Vi har sett hela dramat utspelas på nytt inför våra egna ögon. Det kanske blir så till sist att det är bara djävulen fel. Det är bara Jesus, jag är lite trött. Bara Jesus som har klarat den frestelsen när historien är slut. Nu ska vi bekanta oss med ett ordbruk i Bibeln. Ett uttryck som används på många ställen. Och det är begreppet förakt och begreppet skam. Och för att bara bekanta oss med själva ordet och begreppet ska vi gå till andra Samuelsbokens 12:e kapitel. Då ska vi strax se vad det betyder när vi missbrukar nådegåvorna. Andra Samuelsboken 12. Det är ju i det kapitlet som David får besök av profeten Natan, där Natan får honom att bekänna sin synd med Batseba och hur han har låtit döda Uria. Vi hoppar in i 9:e versen när, och det är Natan som talar till David. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort vad ont är i hans ögon? Hetiten Uria har du låtit slå ihjäl med svärd och hans hustru har du tagit till hustru åt dig själv. Ja, du har dräpt honom med Ammons barns svärd. Så ska svärdet inte heller vika från ditt hus till evig tid, därför att du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru. Så säger Herren, se, jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga hos dina hustrur mitt på ljusa dagen. Ty nog har du gjort sådant i hemlighet, men jag ska låta detta ske inför hela Israel och det på ljusa dagen. Då sa David till Natan, jag har syndat mot Herren. Natan sa till David, så har också Herren förlåtit dig din synd, du ska inte dö. Men eftersom du genom denna din gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom, ska också den son som har blivit född åt dig döden dö. Här har vi nu syndafallet igen. Föraktet och döden dö. Och när vi så att säga syndar mot bättre vetande och utan att vara tvungna därtill. Det finns ju synd som vi upprepar av oförmåga. Det är en sak. Men det finns planlagd synd som inte är oförmåga utan som är istället ett medvetet val. Om sådan synd säger Gud att detta är att förakta mig. Detta är att förakta mitt ord. Detta är att förakta mina bud. Och som ni ser här, detta blir då väldigt lätt någonting som får Guds fiender att förakta Gud. Och då säger skriften att då låter Gud oss komma på skam. Det är ett uttryck som vi möter många gånger. Inte minst i Saltaren ser vi ofta det. Gud, låt mig inte komma på skam. Och vi kan ju se det uttrycket i Romarbrevet 9:33. Där Paulus citerar från Jesaja 28 och säger så här. Se, i Sion lägger jag en sten som man stöter emot. En sten som man snavar över. Men den som tror på den ska inte stå där med skam. Och det betyder alltså att när vi medvetet missbrukar Guds gåvor. Så börjar de som inte tillhör Gud att förakta både Gud och Guds församling. Det har vi sett många exempel på genom historien. Och då kommer förakt att drabba också församlingen. Inte bara från människor utan också från Gud. Och då blir det så här att när vi älskar Gud över allting, då ger Gud oss gåvan att älska varandra. När vi föraktar Gud så inträffar det motsatta. Då börjar vi förakta varandra. Det betyder alltså att när gåvorna börjar att missbrukas i Guds församling, så leder det till splittring i församlingen. Olika grupper börjar förakta varandra. Och Guds fiender föraktar både Gud och hans församling. Vi ska gå till första Korinthierbrevet, 11 kapitlet och den 22 versen. Ja, vi kan ta 20-22. Men vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid, för var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka, bryr ni er inte om att det är Guds församling? Ska det som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. I gamla översättningen tror jag det står trognare mot grundtexten. Någon som har den gamla översättningen? Ja, det är detta med förakt. Jag tror att det står föraktan i Guds församling. Bryr ni er inte om i 22 versen.
Har ni då icke era hem där ni kunde äta och dricka? Eller är det så att ni föraktar Guds församling och vill den komma? Den att blygas som inte tar.
Just det. Ni föraktar Guds församling och ni får dem att blygas, att skämmas. Förakt och skam sprider nu ut sig i församlingen därför att gåvorna missbrukas. De används inte till uppbyggandet av Kristi kropp, utan de används för egna syften på något sätt. Om inte annat så används de för att man ska slippa gå korsets väg och istället, så att säga, utöva en makt som inte har med eget offer att göra. Redan detta skapar splittring i församlingen. Redan detta gör att föraktet kommer in. Hårdheten kommer in. Och församlingen blir på något märkligt vis djävulscentrerad istället för gudscentrerad. Och därför handlar väldigt mycket av undervisningen om nådegåvorna i Nya Testamentet, det lilla som finns. Det mesta är ju skrivet på förekommen anledning därför att man missbrukat gåvorna. Så väldigt mycket handlar just om detta. Förakt för församlingen och för Gud. Tänk inte större tankar om er själva än vad som är lämpligt, läste vi igår eller förrgår. Romarbrevet 12. Och när vi går till första Korinthierbrevet 12, så handlar ju nästan all undervisning här om detta med att se upp med föraktet. Och att föraktet är en varningssignal. När karismatiker börjar förakta varandra, eller när grupper börjar att liksom förakta varandra för nådegåvornas skull, så är det en väldigt allvarlig varningssignal. Det är inte något vi kan ta lite lätt på och säga att ja, men det är, vi har i alla fall en gemensam fiende och nu är det honom vi ska kämpa ner. Nej, vi kan inte göra så. Utan vi måste säga, detta är en Guds varningssignal och om vi inte omvänder oss nu så slutar det med katastrof. 12 versen, 12 kapitel, 1 Korinthierbrevet. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger jag ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Det är det fromma självföraktet som ni märker. Och om örat säger jag inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Och om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Det här behöver ingen nämnvärd kommentar. Vi känner igen hur oerhört lätt detta med gåvornas utgjutelse över församlingen leder till splittring och fiendskap. Och den vanliga standardförklaring som man alltid hör i sammanhanget, det är att karismatikerna sätter näsan i vädret och säger att ja, de andra de är så döda, de förstår sig inte på det här med nådegåvorna, de är oandliga. Ja, det är möjligt. Så har det varit många gånger. Men en väl så viktig och väl så smärtsam och allvarlig förklaring, det är att de som tog emot den heliga ande och andens gåvor började missbruka de gåvor de hade fått. När föraktet och missbruket kommer i omlopp i Guds församling så inträffar till sist ett sorts, ska vi säga, utbrändhetstillstånd. Jag ska inte säga att församlingen dör. För Gud är god och hans ande finns också i de församlingar där det är glest mellan nådegåvor. Men det uppkommer ett utmattnings- och utbrändhetstillstånd. Vi ska slå upp i andra Timoteusbrevet 1 och läsa verserna 6 och 7. Paulus skriver här till sin älsklingslärjunge Timoteus. Han är vid det här laget församlingsföreståndare i Efesus. Den plats där Gud genom Paulus gjorde kraftgärningar av icke vanligt slag. Så det här är alltså gammal fin karismatisk terräng som vi nu trampar på. Och till föreståndaren i denna församling som tronar på minnen från fornstora dagar så skriver Paulus så här. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i din nådegåva. I den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinning. Varför blir man så trött i somliga församlingar? Därför att försagdhetens och modlöshetens ande vilar som ett betonglock över församlingen. Underskatta inte denna andemakt. Den vinner inträde i Guds församling när vi missbrukar hans nådegåva. Och eftersom det är en väldigt allvarlig synd, det är brott mot andra budet. Herren ska icke låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Så kan vi också förstå att det här är inte en småpotentat i mörkrets hierarki. Utan det här är en ande med stort inflytande, där den får lov att utöva sitt inflytande. Vi behöver inte vara rädda för den anden om vi så att säga inte har deltagit i missbruket och föraktet. Men har vi delaktighet i det, så ska vi ganska snart känna av att detta är en ande som utövar ett betydande inflytande där han får chansen. Och det är liksom inte bara att ställa sig upp och ryta till åt den ande att den ska ge sig av i Jesu namn. Ty den finns där med Guds tillåtelse. Precis som kung Saul, när han hade medvetet försyndat sig mot Guds vilja, så står det att det kom en ond ande från Herren. Detsamma tror jag vi kan säga om denna försagdhetens och modlöshetens ande. Denna trötthetens och uppgivenhetens ande som gör att församlingar ibland känns som att köra i klister. Den norske förkunnaren Edin Lövås lär ha sagt att det vanligaste uttrycket i Guds församling är uttrycket "det är inte lätt". Och det är, man har en viss benägenhet att hålla med honom. Det är inte lätt. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Det är den ande Gud vill ge oss. Men missbrukar vi andens gåvor, så låter Gud modlösheten komma över oss. Och därför är utvecklingskurvan nästan alltid denna. Ödmjukhet, andeutgjutelse, frimodighet, övermod och modlöshet. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Det väcker sig historien i ett nötskal. Sen är det bara reprisföreställningar som återstår. Och på ett sätt tycker jag det är konstigt och tragiskt att vi aldrig lär oss det här. Det har på något vis att göra med att vi vill inte lära oss det. För det här är inte konstigt. Det är inte svårt. Vad hade hänt i Efesus sen Paulus gjorde kraftgärningar av icke vanligt slag? Ja, det första som vi kan se, det är att när Paulus skriver det andra Timoteus brevet så står inte Paulus särskilt högt i kurs i Efesus. Vi kan ju bara läsa vidare från 8:e versen och framåt. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satsat att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den heliga ande som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem Fygelos och Hermogenes. Måtte Herren förbarma sig över Onesiforos familj. Han har ofta gett mig nytt mod och har inte skämts för mina bojor. När han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig. Måtte Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen. Och till vilken hjälp han var i Efesos, det vet du bättre än någon annan. Paulus sitter i fängelse. Och nu finns det alltså människor i Efesos som gör sig löjliga över att han sitter i fängelse. Det ska inte en apostel behöva göra. Utan sitter man i fängelse så ska man lovsjunga vid midnatt. Och då krasch, bam, boom, så kommer man ut. Då brister murarna och så är det bara att gå. Men nu är det tydligen ingen riktig smörjelse längre över Paulus. Utan nu är det andra apostlar som står högre i kurs. Vad heter de då, säger vi? Och vad har de för undervisning? Vi möter dem i andra kapitlet, vers 14. Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud som en arbetare som inte har något att skämmas för. Ni märker väl vad ordet skämmas kommer gång på gång. En som rätt utlägger sanningens ord. Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Till dem hör Hymenaios och Filetos. När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många. Här har vi nu två vänner i församlingen som säger att uppståndelsen redan har skett. Och vad betyder det då i sin tur? Jo, det betyder att då ska vi få allt som vi är lovade när Jesus kommer tillbaka. Vi ska få hela arvet nu. Inte något litet futtigt förskott i form av ofullkomliga nådegåvor som är ett styckverk. Utan nu ska vi ha alltihopa. Det är ju ett betydligt bättre evangelium än det Paulus kommer med. Och det är kanske inte så konstigt att det fanns en publik för det evangeliet. I sjätte kapitlet i första Timoteusbrevet så står det ju talat om dem som vill att Guds fruktan ska löna sig i form av pengar och välstånd. Och redan i det brevet måste ju Paulus skriva till Timoteus, som det står i fjärde kapitlets 14 vers. Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd la sina händer på dig. Därför det blir så här, när försagdheten lägger sig som ett lock över kristenheten, att då är det många som så att säga förlorar kraften i sin nådegåva, förlorar inspirationen. Det här är någonting som inte bara drabbar så att säga de som går för långt. Ty församlingen är en enda kropp. Och när några organ i kroppen börjar synda så lider hela kroppen. Skulle jag få en varböld i ena foten så kan jag inte säga, jag har ju foten. Resten av mig själv mår jättebra. Jag mår toppen, men foten har 40 graders feber och en stor varböld. Nej, den gubben går inte. Utan finns det en sjukdom någonstans i kroppen så är hela kroppen sjuk. Och därför så tror jag det finns inget budskap så viktigt till Guds församling i Sverige idag som detta. Blås liv i din nådegåva. Nu har vi chansen att så att säga använda gåvorna på rätt sätt. För nu har vi åtminstone den erfarenheten att vi vet hur man inte ska göra. Det har vi kanske de flesta av oss varit med och på olika sätt missbrukat gåvorna. Och att vi får omvända oss till Gud och säga, Herre, vi skulle vilja att du i din stora nåd och barmhärtighet gav oss det förtroendet på nytt. När vi nu har bett dig om förlåtelse för allt det missbruk av gåvorna som vi har gjort och som andra lemmar i kroppen har gjort. Hela din kropp och rena din kropp.
Därför att när föraktet på det här sättet vinner insteg och modlösheten cirkulerar, då dammar vi av appellerna. Då ska vi uppmuntra varandra till nya tag. Då ska vi heja på varandra. Då har vi 1000 olika recept för hur Guds församling ska få väckelse. Och när man läser alla de där 1000 recepten, så är det bara ett som fattas. Nämligen korset och omvändelsen. Att vi omvänder oss till att till villigheten att bruka gåvorna, så att säga, under korsets villkor. Vill vi det, kommer gåvorna att ena församlingen. Då kommer försoning och förlåtelse att breda ut sig. Och vi kommer att överge våra positioner av prestige och förakt. Men vill vi ha kraft utan kors, så kommer splittringen att fortsätta. Somliga kommer då att försöka verka i en sorts korslös kraft, och andra kommer att hamna under den totala modlösheten. Och därför så tror jag att det här med gåvorna är egentligen ganska enkelt. Det är anden som ger gåvor, och det är anden som utrustar, och det är anden som utväljer, och det är hela tiden han som har initiativet. Vi behöver inte göra så förtvivlat mycket. Men i den situation där vi nu är, behövs det omvändelse och rening. Låt oss be. Herre, du uppmanar oss i ditt ord att blåsa liv i de gåvor som du har gett oss, och som vi har kanske haft tillfälle att se och upptäcka. Eller kanske är det ännu innestående kapital i banken, så att säga. Men när vi samtalade igår, Herre, så kände vi av den där modlösheten. Hur ska jag kunna utbreda några gåvor, eller hur ska jag kunna få församlingen jag tillhör med på det här? Ja, det känns ju som att gå på en betongvägg. Det här är någonting som du har lagt på din församling i Sverige som en tukt. Därför att redan i vår egen samtid finns så mycket missbruk av gåvorna. Och om vi går bakåt i tiden inom vårt eget århundrade, så har vi varit med om mäktiga splittringar och mycket förakt samfund och grupper emellan. För andedopets och tungotalets skull. För gåvornas skull. Herre, förlåt. Förlåt oss, förlåt gångna generationer, förlåt våra fäder. Och förlåt oss. Herre, rena oss i ditt blod. Rena oss också från föraktet. Ty Herre, vi har föraktat. Och vi har lätt att återfalla i föraktet. Och redan det gör oss delaktiga i allt det som har skett. Herre, låt din barmhärtighet gälla över oss och över de församlingar vi tillhör. Lös oss ifrån modlöshetens ande, Herre. Och hjälp att vi frågar lika mycket efter självbesinningens ande som efter kraftens ande, Herre. Så att det inte bara blir kraft utan också renhet. inte bara bli andens gåvor, utan också andens frukt. Se i nåd till ditt folk, Herre. Och förlåt oss att vi har kommit människor att förakta dig. Herre, låt oss ändå inte komma på skam. För din nåd och barmhärtighets skull. Amen.